Amen, fantastiskt tycker jag. Steffi måste fråga mig, när är du på väg upp? För jag blev så uppslukad av att få lovsjunga Herren. Tack ska ni ha, teamet. Fantastiskt roligt. Tänk vad härligt att vi får lovsjunga en levande Gud. Jag vet inte om vi alls fattar hur privilegierade vi är. Det är en stor förmån. Jag tänkte på den sång som vi hade just, att Gud, alltså Gud gör allting nytt. Och jag fastnade nästan i den frasen. Gud gör allting nytt. Igår för evigt. Allting nytt. Tänk på den stund. Gud gör allting nytt. Och det är det han vill göra för oss idag. Min predikan är idag kanske inte en sån här 1, 2, 3 predikan med massa punkter. Utan det blir lite mer en slags sammelsurium av bibelställen. Liten injektion, hoppas jag, få uppmuntra dig med vad Gud säger. Och jag har en liten rubrik på den här predikan. Du är känd av Gud och ändå älskad. Tänk på den stund. För nu sitter du och ser jättefrom och fin ut. Men allihop vet vi att på vår insida pågår det någonting hela tiden. Mitt i det där är du älskad av Gud. Också känd. Och det är det jag vill prata om lite idag. Så vi ska börja med kvinnan vid Sykars brunn. Nu puffade ganska mycket den här micken. Så jag vet inte om du lyckas få bort puffet. Sådär, det där, just. Thanks. Johannes 4, vers 7 och ett litet stycke fram. Och jag har ingen fin PowerPoint nu, så nu får du slå upp din egen bibel. Jag vet, hur många här har sin bibel i telefonen? Alltså de har en version. Ja, ta upp den. Hur många har med sig sin egen pappersbibel? Fantastiskt, bless you. Ta mera biblar, lite ofta, lite mer. För fast det finns på skärmen så kan du också läsa själv. Och om ni är som jag, så minns jag bra när jag läser från Bibeln, så minns jag exakt på vilken sida det står vissa saker. Om du har bildminne. Och det är bra att lära att känna sin egen bibel, eller hur? Vi ska läsa om kvinnan vid Sykars brunn. Det är en intressant historia, tycker jag. Och den här dagen går kvinnan till brunnen där vid tolvsnåret, som hon brukar göra. Hon var en sån här kvinna som var föraktad i samhället, för hon var inte riktigt populär. Hon levde inte som man borde. Hon var inte präktig och fin, utan hon var en sån här kvinna som var föraktad på grund av sitt sätt att leva. Men Jesus, han är ju lite speciell som vi vet, och han gör allting nytt. Så han är på väg här för att visa den här kvinnan hur han vill göra hennes liv nytt. Och han använder då vattnet som kvinnan är på väg efter som utgångspunkt. Och en liten notering är att en samarit, som det står om här, det var ett sånt här mixat folk som judarna inte tyckte om. För de innehöll de var avkomling av såväl judar som hedningar. Och de skulle man ju inte vara tillsammans med. Och därför så blir den här kvinnan väldigt förvånad att Jesus kommer och möter henne just. Johannes 4:7 och framåt. Nu får ni hänga med. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne: ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i stan för att köpa mat. Och den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om någonting att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ge dig levande vatten. Hon sa: herre, inte ens en skopa har du och brunnen är djup. Varifrån får du det levande vattnet? Ja, inte du väl för mer än vår fader Jakob, han som gav oss brunnen och själv drack ur den. Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade: var och en som dricker av det här vattnet blir ju törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: herre, ge mig det vattnet så att jag inte blir törstig och inte behöver gå hit och hämta vatten. Det var väl det som var poängen, eller? Han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: ja, du har rätt när du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu, det är inte din man. Det du sa är sant, kvinnan sa: Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarar: tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner eftersom frälsningen kommer från judarna. Med den tid kommer jag, den är ren här, då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. För sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom: jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. Och när han kommer, då ska han förkunna allt för oss. Jesus sa: det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men de frågade ingenting för de ville vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå. Hon gick in i stan och sa till folket: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Nu ska vi hoppa fram till vers 39. Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord då hon vittnade: han har sagt mig allt vad jag har gjort. När samariterna kom till honom bad de att han skulle stanna hos dem och han stannade där i 2 dagar. Och många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan: nu tror vi inte längre bara för dina ords skull. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare. Långt stycke där, hoppas du hängde med. Men det finns otroligt mycket att hämta i den här bibeltexten. Jag ska fokusera på några saker. Den här kvinnan hade aldrig egentligen sett Jesus förut. Kom och se en man som har sagt mig allt. Det låter ganska främmande. Men av någon anledning så kände Jesus henne redan. Fast han aldrig hade träffat henne. Alltså... Och det han gör när han möter henne, det är att han börjar prata i lite så här speciella termer om vatten. Men sen räknar han upp för den här kvinnan allt hon har gjort. Så att du har inte din man längre, utan du har haft 5 stycken. Och den du har är inte, ja, precis. Och vad händer? Kvinnan, hon blir så rörd av att han vet vem hon är. Hon slänger nästan ner kruken, hon lämnar den att stå, står det. Och så rusar hon in i staden och berättar: kom och se en man som har sagt mig precis allting. Jag vet inte hur det är med dig, men även om du får förlåtelse för saker som du har gjort, jag vet inte om vi är så snabba med att gå ut och berätta det för andra. Hej, kom och se vad han har berättat. Men hon kanske var känd i den på den platsen. Men det är inte första vi gör, den första reaktion vi har när vi lite blir avslöjade. Men någonting hade hänt med henne. Trots att hon blev avslöjad, trots att det här smutsiga hos henne, det som var brutet och brustet och inte fungerade, kom fram, så rörde det vid hennes liv och förvandla henne. Och det vi sjöng: Gud gör allting nytt. Någonting berörde henne. Hon rusar in i stan och säger: ni måste komma och träffa den här mannen. Mm? För Jesus, han möter ju den här kvinnan på ett fantastiskt sätt. Visst diagnostiserar han henne och säger: det här är ditt problem. Men han ger också den rätta medicinen. Det finns ett vatten som är djupare än det vatten som finns i den här brunnen. Någonting som är mer betydelsefullt. Om vi tittar lite på den här kvinnans reaktion i början, så var det ju att: du kan inte tala med mig. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland kan det vara så med oss att idag känner jag mig inte så bra, så jag kan inte gå till Gud. Han borde inte prata med mig för jag är så misslyckad. Det händer ibland. Kvinnan kände att den här mannen är på fel plats. Han borde inte prata med mig för han är jude och jag är samarit. Det funkar inte. Hennes andra reaktion när hon får höra om det här vattnet, då blir det ju: ge mig det vattnet! Det är ungefär som vi säger ibland: om jag vann på lotto, då behöver jag aldrig komma hit mer. Då ska jag få köra något annat än den här rishögen. Och då ska jag bo i ett flott hus. Allt skulle vara så mycket lättare. Ge mig det vattnet och jag slipper gå hit. Någon som känner igen sig? Så tänker vi ibland när livet pressar på. Och vi vill hitta de där enkla, billiga utvägarna. Och hoppas att Gud kommer att lite ge oss det där så vi slipper göra det själv. Inte ens det svarar Jesus på. Sen har hon en tredje reaktion. När hon hör att han vet om hennes liv. Jag hör att du är en profet. Så säger hon: börjar hon prata religiösa termer. Alltså ni säger ju då att man ska tillbe Jerusalem. Och så börjar man prata om hur man borde tillbe Gud och hur man borde vara en god kristen kanske. Hur man borde bete sig för att Gud ska acceptera en. Har du varit i det träsket någon gång? Det händer av och till. Och lite de här reaktionerna finns hos den här kvinnan. Hon blir lite religiös och funderar på vad som är rätt och fel. För vi vill så gärna vara rätt. Vi vill göra det rätta. Men oftast så märker vi att vi kommer till korta och gör det som är fel. Det finns en pastor som heter Paul Gotthardt som utmanar troende baserat på Kolosserbrevet att överge prestationskristendom. För det kristna livet handlar inte om att försöka mer utan i att förtrösta på Kristus mer. Och Jesus säger, det jag är som du talar med, det är den messias som du väntar på. Jag är här nu. Jag är här, jag pratar med dig. Jag vill ge dig av ett levande vatten som ständigt blir en källa på din insida. Jag pratar inte om ett vatten du dricker och sen behöver du aldrig komma hit med. Utan jag pratar om ett vatten på din insida. Det handlar inte om görandet i sig utan ett överflöd av det vi är på grund av vad han har gjort för oss. Nå, Jesus han går förbi den här kvinnans argument och direkt i problemet och avslöjar henne. Men han förlöjligar inte henne. Utan han säger så här är det ställt med dig. Jag känner dig, jag vet vem du är. Och det var det som var min rubrik. Gud känner dig. Nu kanske du inte kan jämföra dig exakt med den här kvinnan. Men det kanske finns andra saker som du har stoppat undan i garderoben. Saker som du inte vill att andra ska se. Saker som du har dolt. Saker som du lever med, som finns där. Men du gör så bra du kan, eller hur? Men den här kvinnan, hon fick höra Jesus säga så här är det ställt med dig. Det här är ditt tillstånd. Det är bara att konstatera. Och kan hon ju säga något annat? Hon säger, jag ser att du är en profet. Hon blir avslöjad. Och det är skönt med Jesus. Han avslöjar men han förlöjligar aldrig dig och mig. Och han går direkt på hennes hjärta. För han säger att det handlar inte om någonting du känner till. Utan någon du känner. Ni behöver tillbe det ni känner. Och på det här sättet är det som Gud möter dig och mig. Han sätter fingret på den där ömma punkten. På det där som du har satt en filt över. Eller kanske till och med den där källarluckan som du har stängt för länge sedan i ditt liv. Och så säger han, du, jag räcker till för det där jag också, säger han. Och det är så skönt med honom när du möter honom, även om han avslöjar dig. Och sätter fingret på din ömma punkt. Och du konstaterar, han har så rätt. Jag har ingenting att berömma mig av. Jag kan inte säga att, nej men vänta nu Jesus. Alltså, nu har du räknat fel här. Det är nog egentligen min första. För att, ja, det finns inga argument. Hon är avslöjad. Och så funkar det när Gud sätter fingret på dig och mig. För han känner dig. Han vet dina brister. Han vet dina svagheter. Och när vi ser lagens krav som är satt på oss. Så märker vi att vi når inte upp till det som Gud förväntar. Visste du att Guds lag, den finns ju till för att berätta vad man inte ska göra och vad man ska göra. Den berättar ju vad som är rätt och vad som är fel. Hur många gånger märker vi inte att vi bryter mot det? Prata gott om din medbroder eller syster eller det kan vara helt andra saker. Och vi märker att vi inte räcker till. Lagens krav är så stort och det Gud faktiskt kräver är perfektion. Hups! Och då ligger vi lite risigt till. Våra egna försök att nå upp till det Gud har förväntat av oss funkar inte. För Guds krav är, var perfekt. Men hans diagnos är, du kan inte. Han har ett svar, Kristus. Därför sände han Jesus. Han sände Jesus för din och min skull. Det handlar om honom och det han har gjort för dig och mig. Vår glädje, vår styrka finns inte i att vi mår bra idag. Att vi känner för att lovsjunga. Att vi tycker att det är lite bra. Utan det beror på vad han redan har gjort för oss. Det är det som är vårt källa till liv som ständigt flödar fram. Och jag tänkte det, i veckan har vi varit med några pastorer. Samlade var finlandssvenska främst pingstpastorer på en liten kryssning till Stockholm. Vi har bland annat besökt, träffat Pelle Hörnmark och vi träffar också som är pingstledare i Sverige. Och hälsa på i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Och ibland när man ska sätta sig ner och be, man har rest, man är trött och tänker att jag måste liksom starta min bönemotor nu så jag kommer igång lite grann. Är det någon som har känt det där någon? Okej, bra. Fantastiskt, ni är på spåret. Men ibland känner vi ju det där. Jag orkar inte riktigt nu. Och så tänkte jag, men han är ju här, han är ju redan fullbordad. Jag kan ha igång bönemotorn jämt. Det är bara att hoppa in i flödet. Så när vi börjar lovsjunga här på söndag eller någon annan gång var du är. Du kan bara hoppa in direkt för att du är försonad med Kristus när du har tagit emot honom. Det är det som är det liv som du får leva. Det hemska diagnosen som vi får av Gud när han säger att vi inte kan leva upp till hans lag. Det är också det som är vår diagnos som också hjälper oss att förstå att bara i Kristus kan vi få det vi behöver. Bara i honom finns det. Och det är det här budskapet om nåd och befrielse som du och jag behöver höra när vi har ett dåligt samvete, när vi kraschar, när allt inte lyckas och allt inte går ihop. Det är då vi får komma ihåg. Jag har ju fått en som har gjort det för mig. Det är det som är min glädje. Men vi behöver också det här budskapet den dag när vi tycker att vi är ganska bra. Och vi fixade lite själva. Och jag har faktiskt varit på alla bönemöten hela hösten. Och jag har varit på gudstjänster och jag har varit på livegruppen. Och jag har gjort det ena och det tredje. Det är just då du behöver höra. Det handlar inte om det du gör. Det handlar om vad han har gjort för dig. Det är det handlar om hela tiden. Alla gånger behöver jag det. Han tog mitt straff. Han tog det som jag var värd. Det jag förtjänade, det tog han på sig. Jesus Kristus är Guds lösning på våra problem. Budskapet om Guds nåd befriar mig och förvandlar mig. Och jag kan inte göra det i egen kraft. Alla mina egna försök att fixa mig själv är bara frustrerande. Eller hur? Och jag känner att jag orkar inte. Det är bara Guds nåd. När jag möter den kärleken från honom. När jag, trots att jag berättar hur det verkligen är för honom. När jag avslöjar mig själv. När jag låter honom titta in i det där som jag för det första inte berättar för någon annan. Men helst inte berättar ens för Gud. För jag är inte riktigt bra. Jag räcker inte till. Jag, Gud liksom. Och jag vill inte avslöja. Men när jag gör det så står han inte där och gör dig till skam. Utan han tar ut det där och säger jag älskar dig ändå. Fast jag känner dig och din svaghet och din brist. Kan ni tänka på det? Jag tänkte på det att Jesus när han gick här på jorden. Det var inte bara att han dog på ett kors och där visa vad Gud vill och försona oss med Gud. Utan redan när han gick här på jorden så visade han ju vem Gud är och vad Gud vill för dig och mig. Det står att Jesus gick omkring och gjorde gott och botade alla som var under den ondes våld. Eller hur? Det står att han gick omkring och sökte efter det som var förlorat. Det var det Jesus var ute efter hela tiden. Om du och jag känner oss förlorade av och till, det är dig och mig han är ute efter. Och det sköna är att han fullbordade på Golgata kors som inte du och jag klarar av. Vår frälsning finns hos honom. Jag vill läsa ett bibelställe till för dig. Och du får gärna följa med om du vill. Men det här tycker jag är så skönt. Det här blir som balsam och plåster på såren. Men psalm 139. Och ni har säkert hört den jättemånga gånger. Men lyssna. Vad tänker Gud om dig? Vad vill Gud med ditt liv? Hur vill han nå dig? Hur vill han, när han tänker på dig, hur tänker han? Vill du höra? Vers 1 och vi läser ända till 15. Psalm 139. Herre. Du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det? Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Jag innan ett ord på min tunga, vet du Herre allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sån kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög. Att jag inte kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen så är du där. Och bäddar jag åt mig i dödsriket, då är du också där. Tar jag morgonrådandes vingar, gör mig en boning ytterst i havet, så ska också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker överfalla mig, eller falla över mig, och ljuset blir natt omkring mig, så är mörkret inte mörkt för dig, och natten ska lysa som dagen, och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok och de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Ska jag räkna dem, är de fler än sandkornen. Och när jag vaknar är jag ännu hos dig. Med en sån här Gud verkar det ju hopplöst svårt att fly. Eller hur? Det är svårt att komma undan, för till och med om du går ner i mörkaste mörker, då är det just för honom och han ser dig där också. Eller om du är uppe och tänker, jag far långt bort där i hörnet, längst bort. Som ni gör ibland när ni kommer sent, så sätter man sig längst bak och hoppas att ingen ser. Så ser Gud dig ändå. Eller hur? Och när du gömmer dig någonstans, sätter en filt på dig eller två, eller så låser in dig i din lägenhet eller i din bil, var som helst, så är han där. Och han är ute efter dig. Han vill nå dig, han vill röra vid ditt liv, han vill förändra det. Han vill göra allting nytt. Han är för dig, och den här salmen är så uppmuntrande. Så har du problem ibland med ditt sinne som säger att jag är värdelös och duger ingenting till, så är det med oss. Läs den här salmen och påminn dig om, det här är ju sanningen som Gud säger, för sanningen ska göra dig fri. Sanningen är, Gud är ute efter dig för att han vill omsluta dig på alla sidor. Han vill möta dig, han vill beröra dig, han vill ta hand om dig. Han vill beröra också de punkter i ditt liv som du skäms för. De saker som du har gömt undan, som ingen annan vet. Han vill att du vågar öppna upp och lita på honom. Och det är så vi tillgodogör oss, det som Gud redan har gjort för oss. Det är genom att tro på det han har gjort. Genom att jag säger, Herre, du är nästan för god. Det är nästan för bra för att vara sant, men det är sant. Och när jag sätter min tro till det och säger, Gud, jag litar på dig. Jag förstår dig inte. Jag kan inte tänka ens att du vill beröra mig, att du vill befria mig, att du vill älska mig. Jag kan inte fatta det. Men det har inte med saken att göra, vad jag förstår. Han har ändå sagt att han älskar dig. Han har ändå sagt att han vill beröra, att han vill hjälpa dig. Och jag genom min tro säger, okej, Herre, det är också det som är lovsångens grund. Jag har förstått att i mig själv klarar jag inte det här. Det finns ingenting att berömma sig av hos mig. Jag misslyckas ständigt, jag faller alltid under ribban. Jag når inte upp dit jag borde nå. Men han nådde upp för mig. Han tog mitt straff på sig. Mitt liv är i Kristus. Min frihet är i honom. Det är till honom jag får vända mig. Det är bara det jag tror på. Det är det som är mitt hopp. Det är det som är min tro. Gud gjorde för mig. Och det föder en lovsång på min insida. Och det som händer när jag sjunger de här sångerna, du gör allting nytt, jag får vända mig till dig, då påminns jag om det fantastiska han har gjort för mig. Och det hjälper mig och bär mig igenom också de stunderna jag inte alltid tycker det är så trevligt. Men de bär mig också igenom när jag tycker att jag är ganska bra. Då inser jag att det handlar om dig, Jesus, och inte om mig. Okej? Och det är det som gör att någonting berörs på min insida. Ingenting kan skilja dig och mig från Kristi kärlek. Det säger Romarbrevet 8. Inte ens fara eller svärd eller ångest eller nöd. Det finns ingenting, vad du än går igenom. Gud älskar dig. Han känner dig. Ja, han känner dina brister. Han känner dina svagheter. Han vet hur du är. Men han kom just för dig. Han ville frälsa just dig. Han gjorde det som du borde. Han till och med tog själv itu med syndaproblemet i våra liv genom att låta Jesus ta ditt straff. Och om du och jag inte förstår hur djupt Gud älskar oss, så blir inte heller vårt kristna liv så trevligt. Så därför är min bön för mig och för oss, Herre, låt oss förstå vad du har gjort för oss. Låt mig leva av den här nåden jag har fått av dig. Låt mig leva av din kärlek. Att det är det jag får leva av. Också de dagar när det är mörkt och jag känner som jag ska bädda ner i dödsriket, så är du där. Du är med mig och jag ärar dig genom att tro dig om din godhet. Genom att tro det du har sagt i ditt ord. Genom att tro att din son Jesus Kristus tog mitt straff. Jag var inte värd det, men jag fick det. Wow, och då tänker jag fröjda mig i det. Om det är uppåt eller om det är neråt. Det är det. att få möta Guds nåd, det är verkligen fantastiskt. Och jag tror att John Newton som skrev den sången Amazing Grace, någonting måste ju ha hänt när han gick förbi den där kyrkan. Kanske han gick med böjt huvud. Livet var slut. Han kände allt var fel. Ingenting lyckades för honom. Han var tom. Allt var borta. Och så går han förbi en kyrka och så känner han så tror jag står inne. Men någonting föds i hans inre. Han går in och han möter Kristus som bara tvättar av allt det där. Lyfter av bör i en instant moment. När han bara säger jag är skyldig. Jag är skyldig. Han vågar erkänna jag är skyldig. Det är precis mig du pratar om. Jag kanske inte är just i de raderna. Fem män har du haft och den du har är inte din. Men någonting annat. Och du säger bara, här står jag. Jag är skyldig. Jag är fullständigt skyldig. Fräls mig. Hjälp mig. Och rädda mig. Och det är det han gör. Det är i den stunden när vi bekänner, när vi erkänner, kapitulerar inför Gud. Det är då vi också möter hans nåd, hans fantastiska kärlek till oss och hans styrka i att befria oss ifrån det vi kämpar med. Varje dag får vi komma till honom. Varje dag är hans nåd ny. Och det är det här som jag hoppas att du vill ta med dig idag. Det är det som är att också bara få ge tillbaks till honom. Det föds någonting på insidan när jag möter honom. En sång, att jag får möta denna nåd som jag befrit känner mig trots att jag inte var värd det. Men han gör mig värd det. Det är inte så att du ska lämna där nere sen. När du har mött Jesus ska du komma ihåg att han gjorde det för att han ansåg dig värd i det. Och han födde dig på nytt. När du tar emot honom så ger han dig nytt liv. Han gör allting nytt. Yes. Och jag tror vi tar och ber tillsammans här. Och så ska vi gå in i nattvarden. Och kom ihåg att Gud, han är här. Och han vill röra vid dig. Och han vill tala med dig. Och han vill lyfta av bördor. Han vill föra dig ännu närmare sig själv. In i en djupare gemenskap med dig. Gud har uppfyllt alla krav i Kristus. Så när du lever i honom så är du Guds älskade barn. Och det är fantastiskt att få vara på den.